Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Avsnitt 5 av min sitcom Mina problem finns nu på YouTube. Detta avsnitt bär titeln Flickvännen och gästas bland annat av Färska prinsen och Arman. Briljant, otroligt, underbart och bästa avsnittet hittills tycker folk på internet. Det är hög tid att köpa biljetter till min och Anton Magnussons nya stand-up-turné. Uppvigling och förledande av ungdom som drar igång i mars. Men många ställen är redan slutsålda, så skynda och fixa biljetter. Vi kommer till 28 orter i Sverige. Vi har lagt till extra föreställningar i Växjö, Göteborg, Malmö och Lund. Men några av dem håller redan på att ta slut dem också. Biljetter till det här hittar ni på specialisterna.se. Jag kommer också till Motala och lite andra ställen innan dess. Och alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Om du gillar när podden, min sitcom, min musik, mina tecknade serier eller någonting annat jag håller på med. Stand-up till exempel. Och om du spontant känner att det här vill jag supporta så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning. Om du känner så, så pytsa in ett valfritt antal stålar på patreon.com/arkivsamtal. Eller bara swisha en valfri summa till 0760-724728. Jag blir både glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johannes Agro Torstensson. Välkommen hit!
Tackar, tackar!
Du har varit med i Arkivsamtal ett antal gånger innan.
Mm.
Du är serieskapare.
Ja. Yep.
Har en bakgrund som rappare, podcastare, ståuppkomiker.
Ja, börjat lite.
Ja. Du är alltså Simon Gärdenfors, fast med rötterna i Filippinerna istället för Israel.
Det där tog en vänstersväng. Du värnar om Israel lika mycket som jag värnar om Filippinerna. Så. Ja, nej, men det är ju vad jag sysslar med då, serietecknare då. Alltså nu är det ju... Det har alltid gått fram och tillbaka, och jag menar, musik har jag gjort på jättelänge, och ett tag så var det ju, blev det en hel del stand-up. Inte då bara som att jag gick på stand-up, utan att jag faktiskt utövade lite, men det sitter ju, det står ju stilla nu för att jag nu har släppt den här boken.
Vi ska prata om en bok som du just har släppt, som heter Bord för en. Den kom nyligen på Carthago förlag.
Kobolt förlag nu. De är uppköpta.
Aha, okej. Okay. Så det står, men det står väl Carthago på
ryggen? Det står Carthago, men det står Kobolt på insidan.
Okej, okay, ja, men det är väl, vad heter det? Vi snackar om etiketter, underetiketter.
Jajamän.
Och den handlar om mat. Den handlar om att samla på leksaker. Och handlar om någonting mer.
Det handlar om mig och mitt liv.
Ja, just det. Det är en självbiografisk serieroman.
Ja.
Och den är väldigt, väldigt bra.
Tack.
Men... nu har vi fått en liten försmak. Efter den här presentationen så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och det kommer här. Malibu. Fanta Zero. Och sen är det ganska urplockat. Det finns lite hostmedicin av märket Recipekt. Det finns... Det mesta har gått ut från datum.
Fanta Zero.
Och så finns det häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nej-sägare så har vi vatten.
Nice save. Var det några alkoholhaltiga drycker i
häxblandningen? Malibu. I häxblandningen, ja, det var en del alkohol då.
Ah, damn. Okej.
Okay. Så jag kan inte ta den för att du är nykter.
Nykter alkoholist.
Har du någonsin varit alkoholist?
Jag skulle säga att jag har haft alkoholproblem, men jag har ändå varit fungerande alkoholist. Vi ska inte djupdyka i det där, för att det där kanske blir en bok i framtiden. Vi får se.
Om dina alkoholproblem. Om dina problem.
Mina problem.
Ja, vi var igår så hade...
Segway, snyggt.
Ja, så hade vi... vi hade releasefest för min sitcom Mina problem. Och vi efterfestade rätt mycket, så jag är rätt bakis. Det går i vågor. Nu mår jag rätt bra, men det har gått lite upp och ner. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna. Eller vänta, vad valde du?
Fanta Zero.
Fanta Zero. Jag väljer nog Fanta Zero och sen tar jag nog en side order av Malibu. Som lite balanssprit. Balanslikör kanske vi kan kalla det. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och jag har då lite Fanta Zero och sen tar jag lite Malibu här. Frågan är om jag har alkoholproblem. Vi var just på restaurangen La Wai och käkade lunch. Och då träffade vi poddaren och mångsysslaren Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och jag hörde i hennes podd som heter En varg söker sin podd som hon har med Liv Strömqvist. Då pratade de om någon definition om alkoholism. Att man skulle gå rätt mycket på magkänsla om det var så här. Är det osoft att hänga runt personen när han dricker? Då är han alkoholist.
Mm.
Så då får du svara på frågan. Är det osoft att hänga runt mig när jag dricker? Känner man en viss... Är det ett obehag?
Jag kan känna visst obehag ibland när du ställer jävligt dumma frågor och kör mycket internskämt. Men...
Det gör jag väl som nykter också.
Ja, men exakt. Men det är mer liksom vässat, om man säger så. Men det är ju också... Det är väl en av anledningarna till att jag också slutade dricka. Inte bara liksom hälsogrejen eller det ekonomiska eller åldrandet. Men...
Åldrandet?
Ja, men efter 30 så börjar jag få dubbel söndagar och så.
Liksom... Okej, dubbel bakfyllan.
Ja, men att jag bara insåg att jag är otroligt jobbig som full. Att jag är också väldigt lätt till att slå folk på käften när jag dricker också.
Det är en dålig sida. Men grattis till nykterheten. Och använd det här underlaget du har fått för din fantasi.
Vad fint. Oj.
Då dunsar det mindre.
Mm-hmm.
Den här boken du just har släppt. När var det du påbörjade den?
Det var väl strax efter... nu ska vi se, 2018. Då hade jag en hel period där när jag jobbade ett halvår på ett äldreboende och bara mådde piss.
Mm.
Så att jag liksom blev i stort sett sjukskriven, eller sjukskrev mig själv och så. Och bara liksom tänkte, nej men nu tar jag en paus från den här skiten och bara åkte upp till Stockholms internationella seriefestival där jag hängde med Mikael Hammarberg, och då träffade jag Thomas Olsson som då var den dåvarande redaktören för Cartago.
Ja.
Och han är ju gammal läsare, han har ju läst Fyr Elisabeth och han recenserar ju
längst fram i taxin. Vi kanske gör en David Liljemark-podd här och berätta att Fyr Elisabeth är ett fanzine som du släppte för väldigt länge sedan.
Oj, just det, folk kanske inte vet det.
Nej, men det är också ett väldigt bra fanzine som också är ett självbiografiskt fanzine som skildrar en kärleksrelation, kan man väl säga.
En problematisk kärleksrelation.
Mm.
I alla fall om man vill lyssna på de sämre recensionerna jag hört av den.
Då säger de att den skildrar en problematisk...
Ja, det är en problematisk... Men det säger de om Bordförrän också.
Fast det är väl inte så mycket kärleksrelationer i Bordförrän?
Ja, det är... Jag har ju med samma tjej i den storyn. Fast jag nämner med sitt riktiga namn. Och det är just också att om man ser på... Alltså, just Bordförrän handlar ju om att det är ju... Jag har ju tagit de 30 första åren i mitt liv. Och liksom kondenserat det... Och liksom förklara liksom min relation till mat, men också liksom hur jag har tagit, eller hur jag bearbetat smärta genom tröstätande, ensam bio och självätande och så.
Hur man skulle kanske kunna säga att ensamhet är ett tema i den. Alltså den handlar rätt mycket om ensamhet.
Mm.
Och då på något sätt så är det ju snarare liksom en avsaknad av kärleksrelationer än... Att den skildrar så mycket kärleksrelationer.
Ja.
Men det är också det som gör den med väldigt med en gripande.
Ja. Och jag menar som sagt, han i alltså, seriefestivalen då, när jag träffade Thomas Olsson där, och det var då han pratade om att han ville publicera mig som serietecknare, alltså släppa en bok.
Mm.
Och då började jag skriva manus. Det tog väl så här en månad eller två månader, skickade över, han läste utkastet, ville ändra lite, sen fortsatte det och så fick jag en deadline, jag var uppe i Stockholm och skrev på. Det var nog när jag var här och pratade, alltså sist eller förra gången, eller hur fan det var, när vi pratade om teckna film. Då var jag uppe och skrev manus, eller skrev på kontrakt, och från september 2019 eller 2018 till september 2019 så jobbade jag med boken. Men sen så blev det också oktober-november, så jag blev färdig i november med Bordförrän-albumet.
Mm.
För det var ju mycket som att Thomas Olsson slutade på Kartago och så fick jag en ny förläggare, och det var lite svänga fram och tillbaka. Och ett tag så visste jag inte att jag skulle få ut någon bok och så. Så det kändes lite jobbigt.
Det minns jag, den perioden. Det var... Jag har haft en del krissamtal med det under de här... under de här åren som gått.
Ja.
Men vi kanske ska berätta lite om när vi lärde känna varandra. Det var genom hiphop-svängen. Då hade du köpt... det var nog någon kompis till dig, någon kollega till dig som hade köpt Las Palmas första demokassett.
Ja, just det. En kollega.
Mm. Var det Glappkäft?
En svensk man. Glappkäft, ja.
Och då skrev du till mig på Wow, på det forumet. Och jag... du var typ en av de första som kommenterade, förutom just då Glappkäft som nyss nämnd. Men, och sen då, och då tecknade du en serie för Street Zone, en sån här hiphop-hemsida som fanns. Ja. Det här var ju runt millennieskiftet, kanske 2001 eller något sånt där.
Ja, exakt.
Så det är 19 år sedan.
Jag gjorde ganska slappa svensk hiphop. Karikatyrer och så, och det var ju, alltså de var ju jättedåliga, men det var ju...
Men de hade mycket läsare.
Ja, det var ju en del läsare, och det var ju att folk visste vem man var då, helt plötsligt. Så jag menar, jag hade ju ett litet en liten fanbase under den tiden. Men sen så insåg jag att, oj, det finns flera som tecknar och rappar också, och det var ju då vi träffades på Café 44, kommer jag ihåg.
Ja, just det, det var, vi skulle uppträda där, och så var det så här, två hemliga gäster som Glappkäft skulle annonsera. Och så avslöjade han. Och de hemliga gästerna var Agro och Nima.
Vi hade varit på scen hela tiden då. Vi var ju jag tror vi hostade den kvällen. Det var det som var så jävla...
Varför vekt. Var ni hemliga gäster?
Ingen aning. Men det var, jag kommer ihåg något annat jam så när det var liksom utannonserat att det skulle vara Ison och Fille, och de kom inte ens. Då var det att vi fick köra istället. Men det var en jävligt rolig tid i Uppsala. Med all den här liksom... Alla de här fritidsgårdsjamsen, får man väl ändå kalla det.
Ja, även om det inte var några fritidsgårdar.
Nej, jag var på några av dem. Men, men sen så Grand, alltså det var ju den stora lokalen. Det var ju liksom
Uppsala.
En teatersal, så det drog ju jättemycket folk där. Och, men det var, ja, det var college for my rap career, för att parafrasera Cage.
Jag kommer ihåg den Las Palmas-spelningen också, det var... många som gick.
Mm.
Det var som Mike
The Street Skinner uttryckte det, before I was famous.
Det var den spelningen när Henrik Bromander, den kända serietecknaren, var med och satt på en pall.
Ja, med en påse öl eller någonting.
Ja, och han hade sådär, liksom, det var avtänning då. Det har han ju ritat i, eller förklarat i en av sina senare serier, om att han åkte på ett hiphop-jam i Uppsala. Hade upplevde jävligt jobbig avtändning. Hashish.
Men när du började teckna serier, vad hade du läst för serier innan då?
Det var ju bara Svenne-skiten, kort sagt.
Och vad är Svenne-skiten?
Jag har ju redan, eller jag har ju pratat i något annat avsnitt om att jag lärde mig läsa genom att läsa Läderlappen och Ninja Turtles och så. Och sen så var det ju Bamse, Kalle Anka och Company.
Okay.
Hela den faderullan som fanns på spinneracksen i kioskerna. Förr i tiden fanns det något som heter kiosk och spinneracks.
Men fan, alltså jag är inte så van vid spinneracks. Alltså såna här snurrande som står...
Det är alltså, dött nu.
Det är dött, men det fanns väl ofta såna bara hyll... Alltså på dem... Jag minns inte det från Sverige, alltså spinneracks så mycket.
Alltså, jag minns det från flera olika ställen.
Aha, okay.
Det var liksom så här 91. Dan Helge och...
Ja, men liksom alltså de serietidningar jag minns jag från ställen, men jag minns inte att de var på snurrande,
jo, det var snurrande
ställningar liksom.
Det fanns överallt.
Aha, det kan vara att jag som bara inte kommer ihåg dem.
Ja, vad skumt. Och du är ändå äldre, så jag menar, det är ändå...
För i USA hade det väl varit vanligt, men
Jaja.
Jag minns faktiskt inte om det var vanligt i Sverige, men det var det kanske. Alltså på vår Ica och sånt, där i Järup, på Ica Blombergs, där jag köpte många tidiga serietidningar, och i kiosken, där hade de inte spinneracks. Men det kan vara så att det fanns i andra affärer. Du är uppvuxen i Landvetter.
Jag är uppvuxen i Landvetter. Och där fanns det ju som i de kioskerna och på Konsum och Ica. Och sen så är det ju butikerna runt i Göteborg. Så jag menar...
Hur många bor i Landvetter?
När jag flyttade därifrån för 2007 eller vad fan var det? Det var 5000 och nu är det alla 7-8. Jag har ingen aning faktiskt.
Aha, det är bara det är så få.
Ja.
Alltså det är inte mycket större än Järup egentligen.
Nej.
Det är bara känt på grund av flygplatsen.
Som inte ens ligger i Landvetter.
Aha, det är som...
Den ligger i Härryda och det är Härryda kommun. Men de kan inte kalla det för som internationellt. Så den dåvarande största staden i kommunen var Landvetter. Så de tog det namnet.
Ja.
För jag menar Mölnlycke, Hindås... Det har funkat det, så de bara, ah, men
och sen så land, att man landar där. Det kanske är någon ordlek.
Det kanske du är först med att säga någonsin.
Nej, men jag tänkte att det var kanske därför de valde från början.
Kanske det.
Land.
Landvetter.
Fast säger man att plan är landing, ja det gör mig. Så att, ja, det är mycket möjligt. Men vad var det för typ av ort? Alltså jag föreställer mig att det är någon så här fucking omålaktig håla.
Ja, men absolut. Det är ju... Alltså det börjar ju med att... Alltså jag växte ju upp... Växte upp. Men första åren så bodde vi ju ute i Berillgatan, Tynnered. Och farsan jobbade på flygplatsen. Och mamma jobbade också på flygplatsen. Men sen så flyttade de ju för att de skulle vara närmare då. Farsan var ju lastare på planen. Morsan jobbade i cateringen. Och då blev det ju bättre att vi då flyttade till den lilla sovorten där. Och det var ju jättekul som med dagis och allt. Sen så började folk få attityd när man började i lågstadiet. Och då var det ju att alla skulle prata om liksom, folks hudfärg och hårfärg och så.
Var det mycket, alltså ja, du är då halv, din mamma är från Filippinerna.
Ja.
Men var det många andra barn som hade utländsk härkomst?
Jag gjorde ju en äldre serie om det också. Och det är roligt att, som sagt, jag har läst ju en intervju med Ison Glasgow från Ison och Fille. Att han var med om exakt samma sak som jag var med om, att det var han... Någon chilenare och någon indisk kille som satt i ett litet grottrum och fick lära sig svenska när alla andra klasskamrater hade reguljär svenska lektion.
Men du kunde inte du svenska?
Jo. Så jag, en norsk tjej med norska föräldrar då, hon pratar svenska. Min kompis Kristoffer, vars mamma var från Peru. Och så en kille från Iran.
Okay.
Vi satt i ett separat rum och hade svenska lektioner. Fick lära oss katt. Hus, mus, en, ett, flera substantiv och så jävla löjligt. Och det var liksom svenska för invandrare.
Liksom okej, men du kunde lika bra svenska som alla de etniska svenska barnen. Alltså.
Och jag tror att det kanske var där när folk, alltså att folk såg oss gå, alltså lämna våra vanliga klasser, när de såg oss komma gående så där. Det var först då som de insåg, där har vi ju svartskallar, de ska vi liksom single out i fortsättningen nu när vi ser dem i matsalen eller på skolgården.
Mm.
Och på den vägen blev det ju som att, ja.
Ja, det var bra med alltså så att vara jude, det kunde jag ju liksom hålla hemligt de åren.
Mm. Jag borde testa
förutom,
det.
Ja, det är svårare för dig, för du ser mer utländsk ut.
Ja, jag borde testa att vara jude. Jag borde konvertera tidigt.
Det var bara i duschen man kanske kunde bli avslöjad om man... Mm. Men då kunde man ju, om någon spanade in ens kuk, så kunde man ju komma med homofobiska attacker tillbaka.
Det var ju en sån grej som hände just med... det var ju en annan filippinsk kille i högstadiet då. Mm. Han blev single out för att han var omskuren.
Mm. Är det vanligt i Filippinerna?
Alltså det är just också det katolska köret. Och så.
Men katoliker omskär väl inte sina barn?
I Filippinerna gör de det. Det är tydligen, alltså, och det var ju någonting som min morsa ville att de skulle göra på mig. Men pappa sa nej av någon märklig anledning. Men jag är ganska tacksam över att jag slapp det. För att det är, jag menar, de blir ju sönder roastade. Inte förhudarna, utan killarna i skolan som hade liksom, som inte hade förhud. Det var ju, de var väldigt utsatta, vill jag minnas.
Nej, jag klarar mig ganska bra. Jag tror inte det var någon som, alltså, ifall man sa, ja men det är kanske där homofobin räddade mig kanske då, att om någon skulle så här, kolla in hans kuk, så hade någon, folk blivit kallade för bög då. Mm. Eller så, jag vet inte, eller så såg de inte det. Det vet jag inte heller.
Jag tänkte på en annan sak. Alltså, jag gick ju grundskolan där, och sen så var det att jag valde att gå en annan gymnasieskola.
Mm.
För att jag inte ville träffa alla de här idioterna. Och det var just att puberteten, identitetssökandet och att jag började lyssna på annan musik och så.
Vad lyssnar du på? För du har lyssnat på hiphop mycket.
Ja, jag upptäckte ju hiphopen ordentligt så vid 11-12 års ålder.
Vad lyssnar du på innan dess då?
Nej, men det var, alltså, det var
Scatman John.
Ja, Scatman, men det är ju rap för fan.
Ja, det är det.
Det är bara så här techno-rap. Men i alla fall, jag hade ingen liksom, direkt musik. Alltså, jag gillade musik från filmer och så. Det var ju alltså det som jag sedan förstod, att det var ju som John Barry, John Williams, alla de här klassiska, Morricone, alla de här.
John Williams och Morricone tror jag har en vag uppfattning om.
Gode alltså... under en ful, Star Wars, alla de här.
Mm.
John Barry, James Bond. Aha. Om man inte någon för den delen.
Och vad heter jag har ju en favorit som du gillar också, som gjort mycket tecknad film musik.
Chucky Levy,
den utvalde mannen från Israel som bor, var bor han nu? USA?
Pratar om dig själv i tredje person.
Jag är inte från Israel.
Inte?
Nej, men jag tycker det är lite, alltså, det är ju en annan sak vi har gemensamt, det här förutom då alla rappare, serietecknare och sånt där, det här, men som du nämnde i förbifarten, att jag bryr mig ungefär lika mycket om Israel som du bryr dig om Filippinerna. Du har verkligen inte gjort det till en identitet. Du har aldrig varit tillbaks, eller?
Nej.
Har du någonsin varit där?
Jag har aldrig varit i Asien.
Aldrig varit i Asien?
Det är den enda världsdelen som, eller å andra sidan Australien, jag har inte varit där heller.
Nej, för du är född i Sverige.
Ja.
Jag är också väldigt ointresserad av liksom den judiska kulturen och sånt där. Nu i efterhand har jag kanske liksom blivit lite mer intresserad, eftersom det är många ståuppkomiker och serietecknare och filmskapare som är judar liksom.
Ja, men du har ju det arvet också. Alltså, när jag växte upp så var det ju inga filippinska hjältar och så. Alltså, det har ju förstått efterhand.
Finns det nu då?
Alltså, när jag växte upp så var det ju som Rufio i filmen Hook. Om du kommer ihåg den. Han är den elaka killen. Pizzabudet i Teenage Mutant Ninja Turtles 2. The Secret of the Ooze. Han heter Ernie Reyes och han är ju någon slags...
Och Reyes är din mammas efternamn.
Ja, Delos Reyes.
Delos Reyes.
Och min brors nuvarande efternamn.
Mm. Han har bytt till bara Reyes.
Han heter
Delos Reyes.
Han heter Torsten som Delos Reyes heter han.
Okej.
Och det vet du bara för att han la det i en... Nej, det är ju jag som la det i en rattrad, va?
Ja, jag tror det var när jag var ute på Simons 120 dagar-projektet när jag reste runt i Sverige och tecknade serier om den resan. Så var jag hemma i din lägenhet. Var det samma lägenhet som du bor i nu?
Ja.
Då har du också bott väldigt länge i samma lägenhet.
Jag tror jag var nyinflyttande.
Fast i och för sig, jag har bott här längre än vad...
Du har bott i denna lägenheten 20 år nu, va?
Ja, snart. Mm. 19 kanske. Oh. Och då så gjorde vi en rap som idag kanske skulle kallas för freestyle. Den var inte improviserad, men det var liksom lösa verser till det idag lite lustigt klingande namnet Mr. Me Too.
Fantastisk klippslåt.
Ja, det är Pharrell Williams också på, som rappar på den också.
Mm.
Och klipps. Men då kör vi varsin rad på liksom en förfest, eller är det en efterfest kanske?
Jag tror det var förfest. Vi åkte till Järntorget sen och gick någonstans.
Mm. Och den heter Sen kväll med Agro och Simon G, tror jag. Ganska dålig bild- och ljudkvalitet på den, men roliga. Jag har sett det väldigt många gånger och jag brukar citera dina rapprader från det.
Och jag uppskattar det verkligen som när du körde det på AMK morgons uppesittarkväll.
Ja, ja.
Fy fan.
Ja, du verkar ha ett ganska blandade känslor inför dina rapprader.
Ja,
drar ju upp vissa rapprader som jag får mig att rodna och rygga tillbaks med gråten i halsen.
Det är konstigt, för du ger inte det intrycket.
Att jag har skam i kroppen.
Nej, alltså, men det är ju också att, jag menar, då har du ändå haft en hel del hits och så. Men jag menar, om jag gräver fram någonting i stil med liksom... någonting från första Las Palmas, typ sådär You Are Special eller något sånt där. Då
You Are Special är då en låt med Boys R Us som var, det var jag, Kalle Törn och Finn
var det, va?
Finn Hallin var nog med.
Special.
Ja, men det var ju också vårt boyband och det var ju uppenbar satir, skulle jag ändå kalla det.
Wow, det är nice save. Inbillar dig det. Nej, men jag tycker du var ändå kul, för jag menar, det är ju ingenting som... antar att du skäms över så, eftersom du inkluderar den ändå på den kassetten. Det är ju en kul grej liksom.
Ja, ja, jo. Nej, men jag har ganska lite skam i kroppen, men det finns ändå där. Nu skäms jag mindre över saker än vad... alltså det går i perioder också. Jag tror det har med mitt allmänna mående att göra.
Mm.
Ju sämre jag mår, desto mer skam får jag.
Ah.
Alltså har jag haft perioder när jag fått väldigt mycket skamsköljningar. Alltså så här, när... bara knipper ihop ögonen och minns något pinsamt man sagt eller gjort. Och så bara, får man ett så starkt anfall av skamkänsla.
Ja, ja, men sånt känner jag ju som dagligen.
Du gör det fortfarande?
Ja, nej, men alltså, nu senast var det väl också, det var några veckor sedan när jag fick ett meddelande som, nej, jag ska inte behöva gå in på det. Men då var det verkligen en sån här superhård skamkänsla som gav mig tunnelseende. Och det var verkligen liksom att, jag hade inte varit med om det typ så innan, men det är ju så här, några veckor senare så känner jag att nej, det gick att hantera.
Det gick att hantera?
Ja. Jag kan ju få såna ibland, såna jag liksom inser saker som jag sagt på fester och så. Och ofta så är det just också att det är fyllrelaterade saker.
Ja, det är det ju för mig också. Eller oftast att jag skäms ibland när jag har så här skrytigt för mycket. Säger man skrytigt eller skrytigt?
Jag säger skrytigt. Skrytigt. Jag gör det i alla fall.
Och då kan jag få så här, för fan där... alltså jag, ibland kan jag ju skryta och ha en ganska kanske en ton som inte är så irriterande. Men det var ofta sånt jag skämdes över när jag sa, fan det där, det var pinsamt.
Och tanken är ju, eller tanken, men alltså det går ju också hand i hand med... jag menar, som du är ju uppvuxen, eller om du ska, du är ju präglad av serietecknare som Joe Matt.
Mm.
Och jag har ju inte den Joe Matt-kopplingen riktigt. Jag är ju mer inne på liksom det självbiografiska, eller på det sättet som Kevin Smith, som vi alltid nämner.
Mm.
Han, så självbiografisk som han har varit i sina poddar, och så jävla icke-ödmjuk han har varit.
Ja, han är rätt kaxig liksom. Medan Joe Matt tillhör den mer självhatande skolan. Mm. Även om Joe Matt inte är av judisk härkomst, så är det liksom en liten tradition av så här, det självförnedrande och självhatande tonen som man kanske förknippar med judiska komiker. Som Joe Matt och Robert Crumb då, som är katolik eller har haft en katolsk uppfostran men nu är väl artist.
Såg du John Matt-rutan gjorde?
Gjorde du en John Matt-ruta i din bok Bord fram?
Ja, jag tog omslaget till Är det Poor Bastard? Den ligger på magen.
Ja, ja men det tänkte jag på faktiskt. Jag tror det är omslaget till Spent.
Spent är det, just det.
En bok av John Matt. Men det finns såna rutor i The Poor Bastard också där han bara ligger typ med ansiktet ner mot sängen. Eller lite runkpapper vid sidan om också. I Spent.
Hemma hos mig nu, eller du menar alltså i
ja, du kan. Det är en fråga med många bottnar.
Ja. Som min magsäck. Nej. Du ser, jag har inte skämt den längre, Simon. Det är som det där självhatande stand-up-köret. Jag kan inte köra på det längre. Jag får köra det här ganska långsamma självhatet i bokform istället.
Alltså jag skulle inte, alltså jag har nog inte kvar så mycket självhat varken i min stand-up eller så mycket i något jag producerar. Och det kanske är för att jag är lite snällare mot mig själv nu för tiden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag kommer ihåg, det påverkade mig faktiskt när jag var i Köpenhamn. Tror jag det var på Copenhagen Comics Expo eller något sånt.
Nu sist.
Det var en seriefestival. Nej, det var några år sedan. Och då så såg jag... det var serietecknaren Daniel Klaus som snackade om det. Så att man har haft perioder när han liksom varit väldigt hård mot sig själv. Och tänkt så här, varför sa jag det? Varför gjorde jag det? Och liksom. Men sen hade han blivit... Sa han så här, nu jag ser ingen poäng med att gå runt och liksom... var arg på mig själv för saker. Jag brukar säga, ge mig själv en paus, som man säger på engelska. Give myself a break. Att det är så här, ja.
Eller det bättre var... på svenska.
det var väl okej att jag sa så eller gjorde så. Och det påverkar mig. Då börjar jag känna, den inställningen ska jag också ha. Och det har funkat rätt bra, tror jag. Det är mindre självhatande sen dess.
Ja, nej men det är ju... Jag tror att det när jag mådde som sämst under snickrandet på boken, då var det liksom att jag hade väl kommit sådär halvvägs. Det var ju också en period där jag bara kände att jag kommer avlida innan jag får ut den här boken. Och... vad heter det? Jo. Tappade tråden. Klipp bort där, herregud, klipp bort.
Okay.
Nej, jag såg liksom, spelar du fortfarande in eller?
Vi spelar fortfarande in, ja.
Okej, okay, det rullar.
Det är bara det att jag försöker se hur lång tid vi har spelat in. För jag har ett nytt program jag spelar in i. Det här kan också klippas bort, men jag vet inte om man kan klicka någonstans för att se.
Vem är det som klipper?
Det är Marcus Blomgren.
Hej Marcus, du gör ett jättebra jobb. Det är så här Tarantino alltid gjorde sin klippare Sally. Han gav massa hälsningar till henne.
I filmerna. Men bara konstigt att man inte kan se hur långt det har spelat in. Men för jag vill ju ha det lagom långt.
Så det här kommer direkt efter. Ska vi börja prata om...
Time kanske man ska klicka in här. Okej, okay. Då tror jag vi har spelat in i 32 minuter.
32 minuter, okej.
Okay. Okay, men då klipper vi bort det här på mitten. Och så kör vi vidare.
Har du läst boken förresten?
Jag har läst boken Bord för en. Och jag tycker den är jättebra. Den var, Ja, men dels är det liksom känslomässigt självutlämnande. Att det är så här, man får inblick i hur det känns. Alltså det, du skildrar det här med ensamhet och liksom känslan av det på ett gripande sätt. Sen plus att jag är väldigt intresserad av mat. Du skildrar ditt leksakssamlande som jag också tycker är liksom väldigt intressant. Och, ja, och relationer och den typ och självbiografiska serier. Är det någonting annat du nördar in på i boken förutom mat och leksakssamlande?
Jag skulle säga att alltså, det jag nördar in mig på är ju dödsångesten. Den här ständiga rädslan för att läkarna ska hitta något fel på mig.
Mm.
Så det är ju hypokondri. Ja. Men angående just det med att nörda in sig på om det vare sig mat eller inte mat men leksaker och relationer, det är ju också så att boken är ju lite, alltså det är ju ett koncentrat av vad jag redan har gjort i, för jag gjorde ju ett fanzin som heter Bord för en och den var ju mer genomgående om liksom vilken typ av figurer som jag samlar på och att jag äter mig trösta äter och sådär. Och det var ju också det att jag blev ju signad för att Bord för den var en så pass bra titel enligt Thomas Olsson, så att den är ju helt nytecknad den här serien då, för den gamla Bord för den är ju bara det är 60 sidor och den här är ju 150 någonting. Återanvänt några grejer också, men det är också,
alltså har du återanvänt några teckningar eller har du återanvänt några scener?
Några scener, alltså jag har tagit några sådana scener. Om man läser Bord för den originalet så kan man jämföra och se sådär med att där är jag
naiv. Originalet menar du fanzinet?
Bord för en fanzine. Alltså det är en svit när jag går in i en leksaksbutik och ser jätteglad ut och letar efter Batman-figurer. Och sen när man kollar albumet så är det att jag går in till samma butik igen och ser bara liksom väldigt modfälld ut. Jag är äldre och inte särskilt glad.
Nej.
Så, men det är också, alltså jag försöker ju också ge, det är mitt sätt att ge tillbaka till de gamla läsarna också så att de kan få några sådana bara yes, han gjorde det. Och det, för det några läsare som sagt, det där var min favoritdel i när jag hade med den serien i Robobobs fanzin. Det var de som publicerade
den. Två serietecknare, Robin och Robert. Och de gjorde en egenutgiven serietidning kan man väl säga som heter Robobob.
Ja. Det var tre nummer och jag släppte tre sviter av Bord för en originalet där då. Och sen la jag den på nätet och sen tryckte jag den själv. Och det är
du
ju
tryckte
den
fanzinet själv?
Jag tryckte ju Bord för en fanzinet själv och så släppte jag med olika omslagsartister och sådär. För det är ju en ganska, det är en sån typisk grej de gör inom amerikanska superhjälteserier att de låter såna gästillustratörer ta och göra omslagen, precis som Andrea har gjort omslaget i min bok.
Just det, min flickvän Andrea Lennartsson har tecknat omslaget i Bord för en. Det är i olja, hon är väldigt skicklig oljemålare.
Hon har gjort ett fantastiskt jobb och det är själva skölden till det här magnum opuset som jag har fått ut i butik.
Skölden?
Ja, eller det är ju rustningen, eller vad ska man säga?
Aha,
det är ju
omslaget.
Ja, kort sagt. Hon är med i boken.
Jag var med på en bild.
Det är ju väldigt många sådana också. Alltså någonting som var lite jobbigt så under skapandet eller den kreativa processen och vilka karaktärer ska man ha med och så, eller vilka människor i ens liv ska man ha med. Jag har ju kokat ner sex personer som blivit tre personer. Och så. Och personen som är mitt samvete har jag ju liksom namngivit och givit, eller ja, jag har tagit ett namn från en väldigt nära vän då. Och jag ska inte behöva namedroppa den personen i podcasten nu, men hon lyssnar ändå. Men det är i alla fall.
Men det är alltså, det tänkte jag inte på att det var ditt samvete.
Alltså det är ju mest, alltså så länge som jag har levt i, ja, som ung vuxen, så har det ju alltid varit att jag har alltid behövt ha en kvinna i mitt liv, alltså en kompis som fungerar som ett slags koppel för mina dåliga sidor, och just nu så är det min goda vän, okej, nu får jag säga namnet på henne, Elsa. Men det är också att den karaktären symboliserar också flera kompis, alltså en kompis som jag då träffade när jag jobbade på leksaksbutik för väldigt många år sedan, en kompis som jag lärde känna när jag läste upp mina betyg för kanske 2000, ja, någonstans i mitten typ så, 2005-2006. Och ja, och så lite flera kompisar däremellan. Och vi diskuterade det här lite tidigare idag, just med att köra redaktionsskapet när man har sådär heightened reality i sin självbiografi.
Vi pratade om det senaste avsnitt 5 av mina problem som heter just Flickvännen. Det. Och så berättade jag lite för att nästan alla liksom, saker i det avsnittet har hänt mig i verkligheten. Men det har varit lite olika personer som har varit inblandade. Men jag har ju gjort som du berättade, att jag har liksom slagit ihop några personer och gjort dem till en karaktär.
Ja, exakt. För det är ju liksom att jag har ju känt, jag har ju fått sådana liksom FOMO, som det heter, fear of missing out, upplevelser. Så när jag hade ju en, ja, men en kompiskrets och alla åkte på hiphop camp och liksom alla de här olika hiphopfestivalerna.
En hiphopfestival i Tjeckien, i Pardubice. Jag har faktiskt varit där en gång.
Och jag menar, jag satt hemma och hade inga pengar liksom. Och sen det enda som jag ser från mina barndomskompisar så på Facebook, det är ju liksom att, och de har så kul med sina barn, de är ute och reser med sina flickvänner och allt sådär. Och jag bara liksom ligger hemma. Och istället för att kasta någon typ av shade, eller vad de nu säger, ungdomarna, eller liksom peka finger eller någonting, så har jag tagit då utseendena från mina kompisar i USA. För att, jag menar, det är ju goda kompisar och de gick med på att bli avbildade då. Men att,
och det är internetkompisar då?
Internetkompisar, och det är ju de som jag...
Vad känner vi via sociala medier och liknande?
Ja, exakt. Det är ju alltså en hemsida, eller en podcast som jag skämtecknar för.
Mm.
Så jag tog de fyra programledarna och liksom satte...
Vad heter den podden?
Den heter Pop Culture Leftovers.
Mm, mm.
Och det är ju som sagt ett podcastnätverk jag tecknar för deras Dungeons and Dragons podcast också.
Mm, mm.
Men så jag valde att ta de fyra, och tanken är väl att jag ska bygga vidare, antingen om jag gör det i fanzinform eller något sånt, men att då ta mina respektive relationer med de här fyra personerna, för att de representerar eller symboliserar då jobbiga killen som jag alltid umgicks med under hiphop-perioden, den här livsglada kompisen jag hade under gymnasietiden som sedan gick och gifte sig och blev jättedeprimerad, och liksom livsnjutaren som bara liksom inte har koll på någonting, och att på något sätt att de symboliserar delar av mig som jag också känner någon slags avsky för.
Mm. Jo, jag tror jag förstår nog lite vad du menar med det här att du hade en tjejkompis som koppel för dina dåliga sidor.
Mm.
Men jag är inte helt säker på att lyssnarna förstod.
Nej.
Vill du utveckla det? Vad är det för dåliga sidor och hur kan någon funka som ett koppel för dem?
Det kan de göra genom att läsa boken och köpa på Bokus.
Ja, men det rekommenderar jag kan inte att släppa. Man ska göra. Men,
nej. Jag vill ju inte liksom, typ, avslöja alldeles för mycket, i och med att det här är väl den liksom mest djupgående sit-down jag gör angående den här boken också. Men att jag vill ju inte liksom, typ, avslöja alldeles för mycket. För jag menar, det är ju att alltså boken slutar ju inte med att jag dör direkt. Annars hade jag suttit här och liksom berättat om det. Men att det är ju också, det är ju flera olika lager i den här serien som jag liksom, som man som läsare får upptäcka själv. Jag menar, en sån sak som att okej, det handlar om leksakssamlande, det handlar om tröstätande, men sen så är det också att jag förklädde med ganska mycket, alltså det är väl 220 easter eggs i den, popkulturella easter eggs som jag bara slängt in bara för att det blir jävligt träigt att bara sitta och rita linjer och skit, så man, ja, men jag slänger in den här och den här liksom, typ så. Men jag är en 80-tals bebis. Det är ju så. Och jag menar, jag måste slänga med popkultur bara för att visa liksom vart jag kommer ifrån och vilken generation jag tillhör.
Mm. Vilken popkultur är du gillar hiphop väldigt mycket, rapmusik, du gillar tecknaserier, du har ett stort läderlappsintresse.
Jag skulle säga läderlappsintresset har avtagit, hiphopintresset, det skulle vara då en rap från 1978 till 2010 ungefär.
Jaha, du satt en, sen, du gillar inte rap efter 2010?
Jag gillar ny rap som låter som gammal rap.
Okej.
Kan ta din jävla blueface och allt vad fan har du gjort och trycka upp. Citera mig inte, för jag sa inte skit. ICI.
Gammal rap,
ja.
Men, och sen så Kevin Smith-intresset har också varit väldigt starkt. Alltså du har lyssnat på mycket av hans poddar och varit rätt intresserad av hans filmer. Och
såg du den nya filmen?
Jag har inte sett den nya. Vad heter den? Reboot?
Jay och Silent Bob Reboot. Det är alltså Jay och Silent Bob Strikes Back igen. Han har gjort om den.
Det är jättekonstigt ju.
Ja.
Varför?
För att driva med reboots.
Ja, men är det inte någon ny dialog?
Jo, det är ny dialog och det är ju som nya cameos och allt och sånt där. Spoiler alert, Method Man och Redman är med. Spoiler alert, det är en andra skådespelare med också. Men jag menar, han är ju inte så... Alltså, han är ju roligare som personen som musikskapare, eller filmskapare.
Kevin Smith? Ja, det håller jag nog med. Men på den tiden fanns inte poddar när Clerks och de kom, men... Det är ju rätt mycket det snacket som de gör i poddarna som är roligt i hans filmer också.
Mm.
Men vilka serieskapare har du varit inspirerad av när du har gjort Bord för en? För du nämnde ju där vanliga svenne-skiten i början, men de, alltså med Kalanka och Bamse och sånt, men jag gissar att du inte är speciellt inspirerad av dem när du har gjort Bord för en.
Om jag ska vara helt ärlig så blir det ju som, hur upptäckte jag underground-scenen? Det var den här våren 2002 när jag träffade dig och Bromander.
Mm.
Och vi åkte hem till Bromander och ni smögade. Vi åt flingor och kollade på Svampbob. Och så visade mig Livets Ord, mediokra serier.
Det var fanzin från den tiden som det kanske Bromander.
Så vad jag utgick från är liksom, hur hade Simon gjort om han hade gjort en ny... debutbok. Hur hade Bromander gjort? Eller hur gjorde Bromander när han gick tillväga? Och sen så är det bara liksom massa sådana här window dressing med att jag slänger in lite Joe Matt.
Window in... dressing, ja, det kallas
är,
det?
Ja, det är väl det man kallar det i USA.
När man har liksom popkulturella referenser, ja. Eller? Okej. Okay. Varför kallas det för fönsterdressing?
Det vet jag, fönster... Nej, window dressing betyder väl bara liksom... Ja, men du vet, som ett shoppingcenter när man ser massa grejer typ framför sig, som att... Ja, men det är, man skyltar med det där och så vidare. Så,
men uppskattar du Joe Matt?
Alltså, nej, Joe Matt som serietecknare. Alltså, jag gillar hans äldre grejer.
Ja, jo, han är i och för sig inte gjort någonting som är fantastiskt sen Poor Bastard. Men jag tror han jobbar på en ny bok nu som han har när var det vi träffade Joe Matt i LA?
Det var 2011.
2011. För det var ju 9 år sedan.
Mm.
Och han jobbar så extremt långsamt. Jag tror nu han skrev på Instagram, Joe Matt, att han har gjort typ 18 sidor.
Mm.
Och då när vi träffade honom för 9 år sedan, då hade han gjort 12 sidor. Så han har gjort 6 sidor. De var inte helt klara heller. De var så här, inte fullt färdigtuschade. Eller...
Nej.
Jo, det kanske var att han hade 18 helt klara sidor. Men det är ändå 6 sidor på 9 år. Det är väldigt, väldigt lite.
Det är väl lite som PSDQ-köret.
Rappare som har varit gäst i den här podden också.
Just
som det. Jag var nog den första svenska rapparen som jag blev riktigt imponerad av.
När han var gäst, menar du?
Nej, men när jag hörde Pluralis Majestatis. Eller jag hörde nog hans rap för första gången på... P3 Soul med Mats Nilsjö. Det var någon låt de spelade. Och tyckte jag, det här låter ju väldigt... Eller, då tyckte jag, då hade jag en skiva med The Roots och då var det någon Ursula Rucker, tror jag hette.
Spoken word. Kör.
Ursula Rucker, men jag som var väl... Ja, men det var ju ett annat sätt att rappa på.
Mm.
Och så tyckte jag, men det här är någon som kör den här grejen, liksom. Som lät lite som Ursula Rucker, tänkte jag på.
Liknar spoken word, det är etiketten ni vill sätta på.
Ja, det har han sagt. Men det är väl också en... jag tänkte faktiskt inte på att Ursula Rucker var spoken word. Jag bara tyckte det var så, det här är en ny stil att rappa på.
Mm.
Ett nytt sätt att rappa på. Och så tyckte jag, nu kör han den stilen också. Men det är väl också en populärkulturell grej som du varit rätt inne på just... Den mobbade barn med automatvapen och de rapparna kring det.
Sa du det med västsvensk dialekt där du var mobbade barn? Sa du det?
Nej, jag försökte inte säga det på något speciellt sätt.
Jag var ju stor NBMA-fan under de här formativa åren. Och det var ju också...
Ja, det var jag också.
Det var ju också humor på ett annat sätt. Om man förstod alltså punchline på ett annat sätt.
Mm.
Och det var ju också, jag tror att det har att göra med att det var därför man också blev väldigt intresserad av liksom punchline-bygge och humor. Som one-liner-köret och så.
Mm, för one-liners och rap-punchlines ligger väldigt nära varandra. Och både du och jag gillar ju one-liner-komiker.
Mm.
Du har ju, vi har haft alter egot Jojje Farofelt, som är en anspelning på ditt förnamn Johannes och Farofelt som Rodney Dangerfield, den amerikanska one-liner-komikern. Nej men jag älskar one-liners. Jag har alltid älskat skämt också, bara i alla dess former.
Men det är ju därför det kändes ju alltså som ett svek så när MBMA slutade köra den stilen.
När de slutade med humor, ja.
Och liksom att det finns ju ingen som gör humor i svensk rap, ja, förutom då världens bästa podcast som inte är Arkivsamtal, Music Journeys podcast.
Just det, de, ja, men hela Rappar i samverkan gör ju humor, humoristisk musik.
Och det är ju, alltså, de skivorna de släpper och de jävla avsnitten, alltså det är, alltså jag känner mig som en skithög just för tillfället. Nej, men alltså jag känner mig som en som jag är 16 igen och hör MBMA när jag hör de här fantastiska jävla låtarna de släpper varje vecka.
Ja, de är jätteroliga. Det, om ni som inte har lyssnat på Music Journeys podcast, alltså de gör väldigt roliga reklamparodier och sånt. När jag säger det så låter reklamparodi som ett ganska uttjatat koncept, men jag skrattar ju så in i helvete åt dem.
Som poddlyssnare så uppskattar man det, eftersom de driver ju också med alla de här jävla poddreklamerna man hör. Ja,
ja, just det, era poddar reklam för Spotify, ja. Reklam.
Svinkul verkligen.
Ja, nej, det är bra. Och de, båda de, alltså det är ju Arman och Färska Prinsen. Och ja. Båda de är gäster i senaste avsnittet av Mina Problem.
Du tog den bollen. Det var där jag satte upp det.
Det var det.
Ja, ja, ja.
Ja, det här avsnittet blir ju lite som reklam för din bok. Som vi nu hoppas på att den får The Arkiv Samtal Bump. Mm-hmm. Att den kommer högt upp. Ni får jättegärna gå in på då bokus.com och köpa. För de har den tydligaste topplistan för tecknade serier.
Ja, jag fattar att det är liksom Adlibris. Alltså det är så jävla konstiga länkar här.
Mm.
Men ja, det är ju just att... men det är så konstigt också. Alltså, jag är ju fortfarande på den här semester-high-känslan. Men alltså jag bara känner att jag ska hem när som helst.
Ja, för att du är på semester i Stockholm just nu.
Och det, jag menar, det var så jävla kul igår. Och så liksom, fan, träffade liksom Marcus Tapper och alla de här liksom komikerna som jag känner igen hemifrån och så.
Mm.
Och jag menar, vad fan, det är ju Strandberg lite snabbt också, Jonas Strandberg.
Mm.
Men att samtidigt så, det här är en som promotion-turné för en bok som jag har gjort.
Mm.
Och det, jag har inte haft en reguljär releasefest. Det är ju då att...
Ska du ha en releasefest för boken? Eller?
Ja, det blir väl så rätt i hösten. Men jag ska ha en utställning på Kitchen Cereal Bar i 28, eller slutet av... Det är ju lönefredagen då. I Göteborg blir det i den frukostflinge...
28 sa du, men inte månaden.
28 februari.
Okej, okay.
Näst sista februari ska jag ha det då.
Mm.
Men det blir ju inte liksom typ en storskalig releasefest än så länge. Kanske till hösten i så fall, under bokmässan. Men det är lätt att saker drunknar då, eftersom det är så mycket som kommer samtidigt då.
Mm. Du har varit på de flesta av mina releasefester för mina serieböcker. Jag minns när vi hade releasefesten för min debutserie om en turist.
Mm.
Och då var det faktiskt Organism 12 från MBMA som vi just nämnde som han uppträdde på den releasefesten.
Han hade hittat sin poetiska ådra som Mats Nileskär kallade det. Han körde ju...
Diamanttårar.
Ja, jag tror det var
han körde inte många låtar. Nej. Och det var publiken, den publiken som var där var inte jätteintresserad av att kolla på det.
Han drog ju just den där, alltså, en grej som han alltid gjorde på den tiden. Det var ju det här... han kör några punchlines innan han går ut och då är det för att värma upp publiken så de börjar jubla och så körde han drog bla 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 och du suger fortfarande kuk som Fredrik Strage och så blir det helt tyst i lokalen. Man kände det, okej, det kommer vara en sån här kväll nu.
Men var du på releasefesten för Död kompis?
Den var jag inte på.
Nej, det, alltså grejen var att jag den var på typ vid Hornstull. Jag tror det var Brooklyn Bar eller någonting heter det.
Mm.
Och jag fick käka gratis där och beställde in någon slags fisk. En hel fisk.
Vänta, var det då du blev magsjuk?
Mm.
Det var då jag och Jocke Boberg DJade och ingen avlöste mig för att du gick hem och var sjuk. Och jag fick stå där i 8 timmar eller någonting
och spela. Ja, men jag gick ut och spydde, men jag satt och signerade böcker. Mm. Och så gick jag ut och spydde för att jag liksom blev dålig i magen av den här fisken. Och sen tänkte jag, men okej, nu har jag spytt upp den. Så jag gick liksom, satte mig och försökte signera igen. Men sen... Så jag behövde spy igen, så jag gick ut och spydde och sen insåg jag att efter ett tag, nej, jag kan inte vara kvar här, för jag kom, alltså det var verkligen så jättemycket kräk reflexer hade. Så jag liksom, och jag tänkte, jag kan inte ta en taxi hem för då kommer jag spy i taxin. Och det tar typ 40 minuter att gå hem från Hornstull där det var.
Mm.
Och det tog ännu längre tid som jag var tvungen att stanna och spy vid lite olika parkbänkar och sådär. Och det var ju rätt störigt, för jag hann inte uppleva så mycket av min egen releasefest. Mats Jonsson beskrev det som att det kändes som att vara på min begravning, för alla som kände mig var där, men inte jag.
Ja, det var så, alltså, Johannes Nilsson, som jag aldrig träffade, han gick fram till mig och sa, vad är Simonsson? Så jag sa, jag vet inte.
Så han var Simonsson.
Vad är Simonsson?
Yes.
Vad är Simonsson?
Jag tänkte på det japanska.
Ja, vad är Simonsson?
Men... ja, men det blev ju lite kongenialt där, som den handlar om döden och även skildrar en begravning.
Ja, så alltså, det är
att, och jag kommer ihåg då att och sen så kom jag hem och var rätt knäckt över att jag missat min releasefest. Och så somnade jag och då kände jag mig lite, och sen vaknade jag typ mitt i natten klockan 3 eller någonting. Och då gick jag upp och kollade min e-post och då fick jag reda på att jag hade fått ett stipendium till Japan. Så ett nice ateljéstipendium i Tokyo. Så då, det var verkligen plåster på såren.
Att jag missat research. Jag måste söka stipendium och sånt där nu. Antar jag. Jag vet inte om det funkar om man bara släppte en bok. Men...
jo, man kan göra det. Det är lättare att få stipendium när man har släppt flera böcker. Men jag sökte rätt mycket stipendium när jag hade släppt Turist och fick knappt något. Jag tror jag fick något efter ett tag. Jag var lite knäckt över att jag inte fick det.
Fan, jag blir glad om jag får en 500-lapp av någon.
Mm.
$5,000 laying in the street. Eller hur fan är nu? Jag kommer
inte... var det en referens till någon rap-rad?
Ja, det var det. Jag kommer inte ihåg raden.
Vilken artist är det?
Ja, det är Madvillen, just det. $500-something laying there in the street. Let's get something to eat.
Okej. Okay. Alltså $500 är 5,000 spänn. Så det...
oh, jävlar, eller nästan. Det är ju alldeles för mycket.
Så det är mycket. Men sen... ja, men Död kompis så gjorde jag också... att jag översatte den till engelska och textade den. Och det tog ett halvår.
Mm.
Och sen lyckades jag inte få en utgiven någonstans. Så det var rätt jobbigt. Men nu, 8 år senare, så verkar det som att den är på gång och kommer ut i 5 andra länder.
Yes! Vilka länder?
Brasilien, Frankrike, Spanien, Italien och USA. Blir det 5?
Borde Portugal räknas också i och med att det är
portugisiska? Ja, fast det är ett brasilianskt förlag.
Aha, okej.
Okay. Så det är ju skitfett. Det har jag pratat om i syskonpodden Specialisterna podcast. Men jag har gått runt faktiskt och varit väldigt glad över det. Och nu igår när mina problem avsnitt 5, den fick väldigt bra mottagande. Mycket skratt och många som sagt att det var det roligaste avsnittet hittills. Det blev också jävligt glad över faktiskt.
Mm.
Har du känt efter ditt boksläpp ett uppsving i humöret?
Ja, det är lite lätt skulle jag säga. Det känns, alltså, först när jag får se den i butik, först då kommer jag liksom reagera.
Mm-hmm.
Jag har sett den i butiken, jag har sett att alltså, kompisar har skickat bilder och så. Jag vill gärna stå i en bokbutik eller seriebutik och bara se den. Jag kommer inte fälla någon tår direkt, men, eller tår. Jag kommer inte få lepra. Men jag har ju förstått att den är ute och jag har ju sålt alla mina ex som jag fick hemskickade till mig. Och jag tror att det är väl först på den här jävla releasefesten då, när jag är omgiven av alla de här jävla frukostflingorna, som jag kommer förstå att det blir ju min död kompis release på något sätt.
Vadå? Att du kommer bli magsjuk?
Ja, nej, men att en bok om skräpmat Och så är jag omgiven av skräpmat.
Ja, ja. Okej.
Okay. Wow, det var skohorna om något. Mm. Men, nej.
Har du fått några recensioner ännu på boken?
Ja, jag har fått någon recension. Men det var inom, vad är det, bibliotekariernas
egna. BTI.
Ja. Mm. Det var ju en väldigt fin recension. Men ja, jag skulle vilja se lite annat så. Men
det är bra för att jag tror den interna bibliotektjänstrecensionen, det gör ju att de fler bibliotek kommer köpa in den.
Mm.
Gissa på.
Ja, alltså jag har ju 5 exemplar av boken som redan är utlånade på Göteborgs stadsbibliotek. Mm. Och det är 6 stycken som står i kö för den.
Och jag visste inte att folk var så jävla, alltså folk som läste den typen av böcker var så snabba på biblioteken liksom. Men det är ju ett gott tecken i alla fall.
Det är ju ett gott tecken, absolut.
Ja, verkligen.
Det var någon matblogg som lade upp en bild på den också.
Mm.
Göteborgsk, vad heter det? Where to eat Gothenburg eller något sånt där.
Mm.
Ja, nu slaktar jag namnet helt, nu beklagar det, men det känns jävligt kul när det är sådana som jag är bekant med, som bara kommer och skriver sådana grejer. Jag hoppas att det kan bygga på ett intresse för senare släpp också. Mm. Och jag menar, jag ska väl försöka göra lite fanzines så bara för att slappna av nu ett tag. Men
innan du kastar in på nästa stora bokprojekt?
Eller? Jag skriver redan på nya. Vi får se hur det blir, men nej, men det ska nog bli...
Vill du avslöja vad den ska handla om nästa bok?
Ja, fan, nej. Eller nästa grej blir nog Pelarhelgon med mig och Hammar.
Vet lyssnarna vem Hammarn och Pelarhelgon
är? Mikael Hammarnberg. Nu vet de det.
Ja, jag vet om det.
Men alla de ska veta. Om de känner till Johannes Agro ska de veta vem Hammarn Hammarberg är.
En skäggig typ.
En skäggig typ från Linköping som har SBKH förlag som släpper...
Och vad stod det för? Det glömmer jag alltid.
Det får du fråga honom, för att det har jag glömt av.
Okej. Okay.
Men han är ju liksom... Han har ju den här indie-serielabeln och... En av de starkare indie-serielablerna som jag har ju...
Väldigt bra självbiograf serietecknare också.
Ja. Det jävla ordet, den om hans mors cancer, var väldigt tung. Och så är det Process, den som jag gjorde omslag till. Och så är det ju... Alltså, han har så många.
Det är också en rekommendation. Hur får man tag på dem? Hittar honom på Instagram?
Ja, han heter ju Gubbakvarten där. Snabela Gubbakvarten. Och som sagt, vi gjorde ett split-fanzine för några år sedan där han ritade halva, jag ritade halva och Sigge Karlsson gjorde omslaget. Och nu till hösten så blir det väl en uppföljare. Och eventuellt så kommer vi ha 2 andra fina konstnärer med oss.
Mm. Ja, vi kanske ska börja runda av här då.
Är det pluggrunda nu då?
Om inte hela avsnittet har varit en pluggrunda så får du gärna plugga någonting nu.
Catman's World på YouTube.
Det är du och din brorsa som har en YouTube-kanal. Eller är det din brorsa bara?
Nej, det är min brorsa som filmar det, men jag är väl lite av hype-mannen och typ så runt. Det är alltså min bror Jonas och hans 4 katter.
Mm.
Och det är katter på YouTube. Det kommer att gilla Catman's World.
Anspelning på Scatman John. John Paul Larkin.
John Paul Larkin, du kommer ihåg Paulet också.
Det är bara via dig, tror jag, som du brukar... Jag vet inte, men du har varit en oironisk Scatman-fan, va?
Jag är oironisk Scatman-John-fan, jag har båda.
Fortfarande?
Ja, ja.
Blev du ledsen när han dog?
Nej, jag var tonåring då, så jag brydde mig inte om folk som dog.
Nej.
På det sättet. Men jag har känt sådär så i efterhand att fan, jag sörjer ju ibland, alltså lite då och då.
Hur dog John Paul Larkin?
Han hade ju liksom långgången, okay. Säger man? Ja, lungcancer i alla fall.
Mm, men han var rätt gammal. Man tar ju alltid upp honom som exempel, eller jag har hört många som gör det när man säger så här, men det är inte många som har haft en hit efter 30. Så är det då... Scatman John och gubbarna i Los del Rio.
Macarena-gubbarna.
Det är de man brukar ta upp. Jo, men titta på de här undantagen.
Oh,
han var väl rätt gammal när han hade sin största hit, I'm the Scatman. Jag skulle ändå kalla honom ett one-hit wonder.
Everybody Jam var ju en jävla rökare också. Från den första singeln på andra skivan som ingen köpte. Han framförde den på Nyhetsmorgon TV4. Det skulle ju vara skit.
Va? Han var i Sverige? Alltså.
Ja, och jag såg det och jag gick i högstadiet då. Mm. Och jag såg det första jag såg på morgonen så gick jag till skolan. Fy fan vad häftigt, så jag var jätteglad då. Men ingen annan, jag hade ju ingen annan att dela med mig av det. Liksom. Så ja. Så jag var en klassisk Scatman John-fan i många år efter det.
Ja. Ja, jag tyckte det var intressant att det fanns fler Scatman Crothers.
Wow, en.
En till. Ja, det kanske inte finns fler kända. Men jag tänker att det var som en titel som MC ungefär.
Mm.
För Scatman Crothers var innan Scatman John.
Så
det, han är skådis, som... han är skådis i The Shining väl. Scatman Crothers, och han har gjort någon av Katte Nisse-vignetterna, alltså signaturmelodin sjunger han upp på någon.
Han har jazz i Transformers också, Transformers the Movie, karaktären jazz, och så är jag att förglömma gympaläraren i Zapped.
I filmen Zapped, yeah. Och då snackar vi inte Zapped Again, utan nej, Zapped, den risiga komedin med...
Den så, för, ja, det är väl du säger... Hur gick den?
Inom
jag har sett igen på video och sen trycker jag på play.
Vad är det för? Är den Las Palmas låt?
Ja.
Jag kommer inte ha vilken.
Det är Susumi, du säger det.
Susumi, den är, frågan om den är
på kvällen.
Nu kommer skamkänslan
tillbaka. Sen trycker jag på play. Jag somnar efter halva.
Nej.
Jag har inte sett det många gånger förut. Sen dräglar jag på kudden.
Nu tar Simon sig från ansiktet och känner den här
skammen. Pockningstån är blottad.
Jaha, min Achilleshäl. Den tror jag inte finns med på Spotify när vi gjorde utvalda demolåtar. Jag tror inte det var en av de låtarna som blev utvalda, så att säga. Och vad jag kan minnas.
Kommer Marcus klippa bort det här?
Ja, det får han gärna ha kvar. Alltså, skam är ju alltid kul.
Oh my fucking god.
Men det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johannes Torstensson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.